Gott nytt år. Ännu ett, ja, får man säga, skit år. Ett ände.
Jag tycker verkligen man får säga.
Ja, och ett nytt ska ta vid. Jag har med mig Ellen Strömberg.
Hej, hej. Fortfarande vid liv.
Ja, och Petra Laitimoi.
Hejsan.
Det här kommer vara min sista podd och jag sitter som Anne Hietanen. Så vi kommer få se mer av Anne på våren, vilket ju blir. Men alla har ju längtat och saknat. Jag tänkte i alla fall att det ska vara kul att leave with a bang och bara prata om ett helt år som ämne. Eller egentligen två år har vi som ämne idag. 2025 och 2026. Jag har inga bättre personer i mitt liv så jag skulle kunna tänka mig vid styret än våra in-house trendspanare.
Mm.
Jag tänkte att vi också ska ta tillfälle i akt och utvärdera 2025, nu då vi en gång har hela året bakom oss. Så det blir gärna, hur har era 2025 varit?
Med lite förbehåll för att faktiskt, när vi bandar in det här så är det någon vecka kvar av året.
Ja.
Så att allting kan ju vända och hända ännu.
Tror men, faktiskt det.
Men det ska hända ganska mycket för att det ska, på ett personligt plan så har det varit riktigt skitår.
Jaså.
Men ja, också kanske på ett världsligt plan inser, ja, nej, inte vet jag. Nu finns ju höjdpunkter. Oh, men ja, det är nog inte ett år jag kommer att tänka tillbaka med speciellt mycket värme, tror jag.
Okej. Okay. Petra?
Ja, det är ju som Ellen säger, det hinner ännu bli värre. Men jag skulle säga kanske så här att det brukar vara så att när världen går åt helvete så brukar det gå jättebra för mig professionellt. Och så har det också varit i år. Jag har haft jättemycket jobb som jag har njutit av och tyckt om. Och samtidigt då läst nyheterna för att behålla en sån där konstant nivå av depression och ångest.
Yeah.
Så det är bra att hålla balansen där.
Ja, jag har ett förslag för oss hur vi ska tänka på det här spretiga, märkliga året 2025. Let's get into it, helt enkelt.
Lätt att komma.
När jag först började tänka på år 2025 inför den här podden, så jag kollar listor på mest sedda film, mest lyssnade låt, och konstaterar att det är liksom en spretig tid vi lever i. Jag får inte alls grepp om det här året, kanske både personligt men också kulturellt, att vad är det här? Det är massa sequels på bio, låtar spelar inte riktigt någon roll. Den mest spelade låten är Bruno Mars och Lady Gaga, det hade inte jag förväntat mig.
Förstår jag också inte riktigt vem som har lyssnat på den låten. Alltså den är inte ens dålig, den är bara som, jaha.
Radiokanaler har väl lyssnat på den låten. Ja, det är bara konstigt allt sammans. Jag får ändå grepp på det och så tänkte jag att hur utvärderar man ett år som är så spretigt och nyckfullt och impulsivt? Och jo, det är att feedbacka det som vore det en konstnär. För jag är ju skådespelare. Tusen tack, hörni. Är ni bekanta med feedback-metoden Das Arts?
Nej, alltså jag är bekant med feedback.
Ja.
Men nej, jag har aldrig hört om det här.
Jag kan bara hamburger-feedback.
Ja, bra skit, bra. Das Arts, jag är bekant med den från Teaterhögskolan-tiden. Och den kommer ursprungligen från Holland, från Das Arts, alltså Akademie voor Theater en Dans, som är en konsthögskola i Amsterdam, där de har utvecklat sådana här feedbacksystem just för att stötta varandra kollaborativt och i skapande processer. Så det är specifikt för konstnärliga dans- och teateruppsättningar. Och framförallt då utformad för att kritisera scenkonstnärer och danskonstnärer som gör ett nyckfullt schack. Det gör det till det mjukaste feedbacksystemet ever. Ganska passlig metod att feedbacka ett sånt kackaår som 2025, tänker jag. Så att inte vi bara sitter här och det var så skit, utan vi kan hitta liksom softare nyanser här.
Vi måste också konkretisera lite. Det är inte så otrovärdigt om man bara säger att det är skit. Man måste ju kunna peka på vad är som var skit.
Exakt. Definitivt. Och för att vara konstruktiv.
Mm.
Så jag tänkte att jag leder oss genom den här Das Arts feedback-metoden. Det finns en massa steg. Det finns 10 steg. Vi gör absolut inte alla.
Jag känner mig lite nervös, men okej.
Okay. Jag lotsar oss här. Ja. Så kanske vi lär oss mer om det här 2025 än bara att det var spretigt och roko.
Mm.
Som sagt då, 10 steg. Det första steget är en presentation, att man ser någonting, man ser en liten demo eller lyssnar på en låt eller ser på en liten dansbit. vi har ju nu upplevt året, så det är steg ett. Steg två, det funkar så att man är liksom ett gäng som feedbackar. Så då tar gänget och delar upp sig i one-on-one. Så de pratar lite, första intrycken.
Ja.
Och så att man får prata av de här första tankarna. Det har vi redan gjort. Så vi går till steg tre. Och steg tre är biffen i den här...
Biffen Ahonen.
Det här är biffen Ahonen på fatet. Steg tre är affirmativ feedback. Då samlas hela gruppen och så har man presentatören framför sig. Och då ska vi ge konstruktiv feedback. Man ger konstruktiv feedback i formen vad som funkade för mig var. Och bara det. Man säger inte det här var bra, det här var dåligt, det här var intressant. Man säger det som funkar för mig var. Och man kan säga flera saker. Så... Vad funkade för dig, Ellen, 2025?
Jag tycker att 2025 var ett år präglat av död ganska mycket. Mm-hmm. Inte bara nyheterna, men också så det i närheten av mig. Men det som funkade för mig mm-hmm. var att påven dog på påsk. Jag tyckte det var jättesnyggt gjort. Alltså jag tycker att liksom, ska man vara påve och dö så ska man göra det på påsk.
Ja, du har helt rätt.
Och så tycker jag att det var jag tycker om spektakel generellt. Mm. Jag tycker om att det blev ett så stort spektakel att folk liksom... Ja,
en folkfest. Att, det, är jättebra. Det känns affirmativt också. Mm. Petra, vad funkade för dig?
Runt 2025 var året då jag äntligen skaffade katter. Mm. Så det är kanske det största jag skulle säga. Det har verkligen funkat för mig, kan man säga.
Mm. Djurlivet.
Ja, men jag är lite besviken. För det är ingenting som jag kan säga som var roligare än påven. så att jag måste bara liksom take the L och njuta av mina katter.
Ja. För mig funkar serien Adolescence,
som kom i år. Bort.
För mig funkar också hur Gen Z, eller unga vuxna, känns som att de har mognat.
Jag håller ju som på att åldras. Alltså jag läste på tåget på väg hit nu, så läste jag att när Peter Haber spelade in Sunes jul och var Sunes pappa så var han alltså 38. Jag är 38 idag. Så jag känner mig liksom så det att alla som är yngre än mig, och hej precis alla, som jag är äldst i världen.
För alla är yngre än Sunes pappa.
Ja, ja. Så är ju fortfarande omogna. Så att nej, jag håller inte riktigt med om...
Okay.
Men man kanske har börjat höra lite mer om Gen Alpha.
Man börjar tänka att de som är unga idag är inte Gen Z utan Gen Alpha. Och det betyder att Gen Z automatiskt blir vuxna på något vis. Kategoriskt.
Mm.
Sen funkar filmen Weapons för mig också.
Den här då... det här för, men det är exakt så som du säger kanske då, Joel, att det fanns inga filmer som alla skulle ha sett. Det fanns ingen låt som alla skulle ha hört i år. För jag har ingen aning om vad den här filmen är för någon.
Weapons är, jag tror att den är känd från biotrailers då folk har sett en annan biofilm.
Ja, just det.
Men det är den här filmen då en hel skolklass med barn stiger upp mitt i natten och springer rakt ut i mörkret och försvinner.
Är det en skräckfilm?
Det är en skräckfilm.
Därför har jag inte sett det, jag ser den på skräck.
Aha, den var lysande och den funkar för mig. Någonting annat som funkar för er?
Det som funkar för mig var faktiskt Justin Biebers nya skiva.
Okej.
Okay. Speciellt eftersom jag då har gjort det till min uppgift att följa honom och hans, vad jag trodde skulle vara riktigt, jag trodde han skulle vara död by now.
Mm.
Men så släpper han den här skivan när han är som mest, liksom nerknarka får vi väl tro då.
Ja.
Och den är riktigt bra. Alltså som en riktigt solid popskiva.
Kul. Det funkar för dig.
Sen, jag säger ingenting annat om hans personlighet eller så det, men det är roligt att man, alltså att det här starka bandet mellan knark och bra musik lever vidare, tänker jag. Att Justin Bieber tar sitt ansvar.
Ja.
Det här var också året som jag skaffade ett kompostsystem för mig. Så medan jag liksom såg på det här skithögen som var 2025 så gjorde jag min egen gödsla och tänkte på att okej, det här ska nu vara någon slags metafora för terapi och processering av det här året.
Meditativt.
Verkligen.
Väldigt meditativt.
Det här var då vad som har funkat för oss. I klartext, det här var sådär biten då man säger det här var bra.
Mm.
Vi kommer till den andra sidan också. Och det är steg fyra. Det kallas perspektiv. Man säger inte det här var dåligt, utan man berättar vad skulle jag ha behövt. Och man berättade från ett perspektiv. Till exempel, som skådespelare skulle jag ha behövt medborgarlön. Som bilägare med klimatångest skulle jag ha behövt att tåg inte skulle ha varit så dyrt. Så jag kan börja. Men det där var ju också, de där två var sanna för mig. Men också kanske som grubblare skulle jag ha behövt bättre humor 2025. Det jag ser på filmerna som har kommit ut 2025, Freakier Friday, Happy Gilmore 2, Naked Gun. Alltså det här sequels till original som jag inte ens brydde mig om innan. Jag har inte liksom roats 2025. Så jag som grubblare, som fastnar i huvudet lite, skulle jag ha behövt bättre humor. Eller behövt skratta mer. Vad skulle jag ha behövt?
Det är lätt att som författare skulle jag kanske ha behövt en, jag vet inte, where to start, en lägre bokmoms. Eller en, jag vet inte, en regering som inte för en direkt kulturfientlig politik.
Mm-hmm.
Som författare då.
Ja, bra. Det är ditt perspektiv.
Men det skulle ha varit roligt om man skulle ha känt en smula framtidshopp om sitt eget yrke, men
ja.
Oh well.
Plus ett. Det kan jag säga. Det systemet, om man håller med så säger man plus ett. Och sen säger nästa plus två. Så
men då vill jag
man...
säga plus ett till att jag tycker också att det är jättelänge sedan jag sett en rolig komedi.
Okay.
Jag tycker allt som är roligt för sig går liksom på TikTok typ.
Ja.
Och så fort jag plockar upp det och gör det till något annat än TikTok så blir det ganska...
Jo.
Jag tänker själv att jag skulle kanske ha behövt riksdagsval helt enkelt. Det skulle ha liksom pigga upp mig lite. Bara liksom politisk storm och kaos och nyval. För det känns också liksom, det här var ju också ett år då massor av länder upplever liksom väldigt stor politisk spänning och frustration om den nuvarande regeringen som fortfarande har en lång mandatperiod framför sig. När har vi riksdagsval? Är det nästa år?
Ja, höst. Eller om ett år typ.
I höst. Ja. Mm. Ja, så vi har fortfarande ett år kvar av den här bullshitten. Så liksom jag upplever på något sätt att om vi skulle ha haft valen nu i år, så då skulle jag ha liksom, det skulle ha varit som en face mask för mig politiskt, att bara liksom lyssna på nya fina ord av den fina framtiden som vi har som nation och land, och sen tänka på hur intressant det är först nästa år. Men sen tänker jag också att det här var ju också året av AI, definitivt året av AI, och jag skulle definitivt ha behövt att det inte skulle ha varit.
Får jag vara lite nitisk och fråga från vilket perspektiv du ska ha behövt det?
Det som på riktigt skapade ordentlig ångest och horror hos mig om den här AI var när det började dyka upp de här artiklarna om AI-psykos och människor som har förhållanden eller tror att de har förhållanden med sina AIs. Mm. För det tänkte jag att det kanske händer om 10 år. Tidslinjen mellan att jag har fått veta om vad ChatGPT är för någonting tills att det här händer är så kort. Och jag skulle bara behöva liksom att vi alla bara lägger ner våra telefoner och stirrar på gödsel.
Som medmänniska.
Som medmänniska.
Plus ett, hej. Gud vad mörkt det där är. Att ha en digital partner är sån flygande bilar. Stuff. Ja,
fast jag tycker inte, egentligen så tycker jag inte att det är AI som är skrämmande i var vi är idag, utan det som är skrämmande är att folk är så förbannat jävla korka. För jag tycker inte att AI är så bra idag ännu, eller i alla fall det jag har sett. Så att man, alltså, jag blir liksom, det som gör mig mörkrädd är människors icke-existerande typ läsförmåga.
Mm.
Då menar jag inte att man kan läsa en bok eller inte, utan jag menar om man förstår ett sammanhang, om man förstår en bild, om man förstår. Och jag tycker att AI fortfarande är så trubbigt. Jag har också blivit lurad av... Jag bara, åh vad sött, en räv som hoppar på en trampolin. Och så bara, nej, okej, jag bara AI. Så att, jag menar, inte ska jag liksom sitta på någon hög häst. Det är inte som att jag är någon speciellt mycket mindre kork eller mindre okorkad än någon annan. Men jag tycker på riktigt att det liksom ser, men vad, hur... För jag har alltså testat en sån här AI-tjänst för att vi pratar i sällskapet med Anne.
Mm.
Var det kanske år? Jag vet inte.
Det kan vara i år.
Om just liksom AI-pojk och flickvänner. Och så skulle vi testa liksom en sån här. Och hej, alltså, jag höll ju orka ju typ en halvtimme. Så var jag bara sådär, yeah, whatever. Jag brukar inte vilja skyll på folk, alltså på individer. Och så det, men jag tycker också att man kanske måste som... Det lite, börjar snart vara dags att vara som sådär. Nu får du faktiskt ta lite eget ansvar för ditt intellekt.
Jo.
Jag får lite samma känsla av dem som jag får av... Det finns en serie i Sverige som min mamma älskar som handlar om människor i Sverige som blir som går in på de här romance scams som blir alltså lurade av riktiga människor som ska få till sig pengar via liksom fake relationer på internet. Ja. Men sen när man faktiskt ser på de där diskussionerna som de här riktiga människorna har med andra riktiga människor, så är inte de diskussionerna liksom alls bättre i liksom kvalitet än en diskussion som man har med AI egentligen. Från det synvinklet så är det så mycket mer skillnad mellan en människa som skriver till dig innehåll som kommer från en scammers playbook eller en AI som bara skriver till dig det som du vill höra. För att de har ju liksom exakt samma mål, och det är att liksom hålla dig i diskussionen och få någonting ut av dig.
Det ska väl vara en sån inbyggd funktion i scams överhuvudtaget, alltså sådana här spam-email till exempel, så är med flit felstavade för att de ska sålla bort de som är sådär, det här är skitskrivet, det här är bullshit. Så att det blir liksom mera sorgligt för att de targetar specifikt de som inte ser stavfel och som inte ser att någonting är lurt.
Ja.
Och med det sagt, kanske AI funkar lite så just nu också.
Också med romance scams så kan jag också känna lite så det, men att som skärper det.
Jo.
Alltså jag vill inte victim blame, men det är jättesvårt att se. Hur förstod du inte att Keanu Reeves inte var din pojkvän?
Nej. Det är ju tragiskt att det är en 81-åring som...
Ja, och där tycker jag att ålder tycker jag är en helt legit ursäkt på sätt och vis, för att man är kanske inte flytande på internet. Nej. På samma sätt.
Men redan en 51-åring skulle nog kunna
alltså lite. Då börjar jag tycka att...
Jag ger plus ett till den notionen att 2025 var året då vi alla slutade kunna läsa och skriva. Liksom. För det är ju det handlar om.
Plus två. Steg 5 och 6 till för öppna frågor och öppen diskussion tillsammans med den här presentatören som annars då sitter tyst och lyssnar. De skiter vi i. Steg 7 är en post-it-runda. Man skriver någonting, alla som har sett presentationen skriver någonting på en lapp som associerar till det man just har sett. Och sen skriver man namnet på verket på en whiteboard. Och så placerar presentatören då lapparna på tavlan i viktighetsordning. Så om en association är nära det som det var henne ute efter med sitt verk, så blir det nära. Så då har man som en mindmap i prioritetsordning på något vis. Vi har ingen whiteboard här och inga post-its, men jag tänkte vi kan göra en sån här snabb version. Vad är mera 2025 för er? Vad är mera 2025 för er? Trump eller stubb?
Trump,
tyvärr.
Jag glömmer att stubb existerar.
Oj. Halva tiden. Trump är mera för mig också. Han är på alla.
Det känns också som att väljer man Trump så får man ju lite stubb på köpet.
Ja, det kanske mer så. TikTok eller Spotify, är det mera 2025 för er?
För mig blir det nog Spotify, kanske för att det har varit så mycket diskussion om det. Jag använder inte TikTok. Jag är så gammal nu.
Jag använder inte heller TikTok. Jag vill dock påminna er om att så här långt har det här året varit att i januari 2025 så var det ju den här banden på TikTok i USA. Alltså det var i år.
Ja, de här 3 dagarna.
Ja. Trump blev invald och...
Det var en jätterolig stämning på TikTok då. Alltså riktigt som det Titanic-sjunker-stämning därför. Och så plötsligt den dagen efter så var det tillbaka och alla sån, bara, så det är... Ups.
Sån pyspunka på hela det där. Ja, Titanic-sjunker, men sen sjönk det inte ändå. Så då får violinisterna spela vidare. För mig kanske också, eftersom inte jag använder TikTok knappt alls, så det blev också Spotify för mig, där det var så mycket ramaskring.
Ja, men då får väl jag säga TikTok då, bara för att vi ska få balans i, för att jag använder ju också TikTok väldigt mycket. Men det har ju varit mer diskussion om Spotify i alla fall på senare tid. Men som sagt, jag tycker att mycket roligaste content finns på TikTok idag, tycker jag.
Usch, ja. Kvinnofarm eller bastubröder?
Oj, så mycket som man har glömt.
Ja.
Måste jag välja någon av de här?
vad som är mer 2025 för dig? Det behöver inte vara i preferens.
Ja, men okej, då är det väl nog bastubröder. Ja. Jag bor trots allt i Kailand.
Ja, du bor i Kailand.
Så att, eller jag vet inte om jag sträcker sig riktigt ända upp till Jeppis. Men hur som helst, det känns som att jag kan inte... Ja, jag blir liksom förmodligen nerklappa.
Ja.
När jag stiger av tåget.
Får med klubbor när du stiger av i Bennet. Så.
Det blir kvinnofarm för mig. Okay. Men det är främst på grund av att jag lyssnar så otroligt mycket på innehåll och podcaster om det fenomenet. Och jag lyssnar inte alls på Kai.
Nej, i mitt liv skulle det ha varit Kai alla dagar i veckan. Men man lever ju lite bubbla. Någon slags Kai-bubbla.
Men alltså grejen är att jag tycker ju, alltså fenomenet kvinnor, det är bara att jag inte kan stå bakom den svenska benämningen kvinnofarm. Mm-hmm. För att det låter som en minkfarm, men med kvinnor i sig.
Ja. Amos Rex eller Marvel Studios? Är det mer än 25 fel?
Vad är den här frågan?
Direkt jämförbara.
Ja, också. Också väldigt så. Jag tror inte att jag har sett en enda Marvel-film i år. Så, ja. Och kanske nästan aldrig Spider-Man Marvel.
Yes.
Jag har sett de här när Tobey Maguire fortfarande var Spider-Man.
Ja.
Jag tror faktiskt att jag var till Amos Rex när jag var den här palestinska fotokonstnären här i vårvintras. Så då har jag alltså varit i Amos Rex mer än vad jag har sett på Marvel. Så jag väljer alltså Amos Rex.
Snyggt.
Jag väljer också Amos Rex, för jag tycker det är, liksom, det är alltid bra när det kommer artiklar ut från ett museum att det finns en atmosfär av rädsla hos personalen. Det är alltid bra för kulturvärlden att ha sånt fenomen hos.
Jag säger också Amos Rex, jag har inte heller sett någon Marvel-film.
Men har det varit, liksom, har det varit prat om Marvel på något annat än att de bara fortsätter ge ut?
Nej, det är just det, att de bara fortsätter ge ut med filmerna. Och det är Spider-Man hit och dit. Alltså.
Ja, ja.
Så jag tänkte att om inte man har...
Men Heinz säger att Spider-Manen är rädda för att kulturen på Marvel Studios är...
Det är det helt säkert, men det är inte offentligt.
Nej, okay. Det kommer kanske.
Det var min version av steg 7. Vi går till steg 8. Och steg 8 i den här feedbacksystemet där Sarts är en skvallarrunda. Så då får presentatören stanna i rummet, men de som feedbackar pratar fritt om verket som om hen inte var där. Så man pratar i tredje person. Hon ska ha behövt använda mera röst eller han ska ha kunnat tänkt på det här. Eller sådär. Det här har vi ju redan gjort idag, eller vi håller på med det hela tiden. Mm. Så vi går vidare till steg 9. Steg 9 är tips och tricks. Och här kan man då bjuda presentatören på hjälpsamma råd från sin egen expertis.
Alltså, som kan vara passivt aggressivt det här börjar kännas. Det är som liksom feedback.
Det kan lätt bli det. Men poängen är att det ska bli bättre.
Mm.
Så Ellen, du som författare kanske har hjälpsamma tankar kring hur förlag funkar eller någonting sånt. Om du har läst en bok eller någonting så kanske du kan tipsa om att då skulle du kunna höra av dig till det här förlaget. Nu feedback vid 2025 så det kanske inte är helt jämförbart. Men sådär, man har sina hobbyer eller studier eller sådär, som man kan tipsa från. Jag kan börja. Råd till 2025 inför vidare utveckling. Eftersom jag då är relativt ung så skulle jag kunna tipsa om att alla sociala sammanhang funkar. Alla körar, alla workshoppar, arbetsgrupper, hobbies etc. Ju mer unga träffar varandra fysiskt, desto bättre och desto bättre verkar de må, tycker jag mig se. Jag skulle vilja se mer sammanhang, sådana sammanhang för mig själv, men framförallt för då unga och unga vuxna kommande år. Ett buzzword 2025 har ju varit community. Och att söka efter community. Man kanske ser annorlunda på third spaces och så vidare. Och kanske till och med ser annorlunda på en kärnfamilj eller på en vänskapsgrupp. Folk söker sig till ett mer samlande sammanhang. Vad om körerna ska få ett riktigt jävla uppsving 2026? Det finns ju en uppsjö av forskning på att det ska vara hälsofrämjande. Liksom.
Ja, gud, ja, man mår ju jättebra av att sjunga tillsammans.
Mm.
Sen tänker jag också att typ alla små föreningar håller på att dö för att alla styrelser liksom har medelålder 90.
Jo.
Så att där är det jätteenkelt att komma in som lite yngre om man vill ha ett liksom, och de här föreningarna är ofta ett bra sammanhang att jobba i om man vill typ liksom bara göra någonting, typ att ja, men vi vill ordna en konsert eller vi vill whatever. Här finns också ganska mycket bidrag man kan söka. Så jag som föreningsmänniska säger sök, här finns högst troligen en förening som håller på med precis här du tycker om.
Mm.
Warhammer eller whatever.
Och som är förmodligen helt öppen för att du kommer in och bara sådär får jag med i styrelsen.
Ja, du kommer att välkomna.
Ja.
Men sen är det ju också föreningsarbete är ju också en jättebra lektion i att vara med andra människor, för jag är ofta ganska man träffar på personligheter i föreningsarbeten som man kanske inte skulle välja själv. Så har man en sak man gemensamt, man älskar att måla Warhammer-gubbar, så då får man sitta bredvid de här människorna och det är jättebra för en.
Plus ett.
Set. Eller plus två säger man väl.
Japp. Vad har ni för tips för 2025 som hen kan tänka på?
Som tips för 2025 så säger jag att pröva att ha regeringskris och bara se hur det känns. Känn efter och inse att det är rätt. Det är rätt att ha det.
Plus ett.
Ja, plus två.
Kul.
Jag tror att 2025 ska kunna också fundera på samtidigt kanske som man funderar på regeringskriser, att ska vi kanske till och med avveckla monarkin? Alltså nu har vi inte monarki här i landet, men jag är royalist som är mot monarki. Mm. Men för att det börjar bli allt svårare att hålla upp. Jag tänker så här, avveckla monarkin som den är, och så gör vi en reality show, alltså Keeping Up With The Windsors. Mm. För att det är ju i princip det som är deras roll. Och jag skulle, alltså jag skulle se varje minut. Mm. Och jag tror inte att jag är ensam om det. Vi är många som följer kungahusen Europa över, trots att vi egentligen är emot det.
Ja.
Så jag tänker att, för då ska vi också lösa, för Kardashians håller på att bli som så jättetråkigt.
Ja.
Alltså de har verkligen tappat all typ av relevans. Och monarkin är liksom inte riktigt, man kan inte riktigt argumentera för att det ska finnas något mer.
Nej.
Så,
och dessutom har vi ju sett liksom succén av Harry och Meghans Netflix-serie och då intresset för de här norska två shamanerna som har gett sig.
Mm.
Ja. Och jag garanterar att hela min familj skulle se på Keeping Up With The Bernadottes.
Ja, men jag menar, jag tänker liksom att då ska vi få, vi ska få lite nytt blod i reality-svängen, vilket behövs. Och vi ska förmodligen spara in ganska många miljarder världen över. Plus att det redan här det gör, men det blir som svårt att göra det samtidigt som man ska hålla upp någon slags, så det är smoke and mirrors.
Om vi nu pratar om att också defund kungahusen, så kommer ju de här reality-serierna kanske handla om hur Carl Philip måste skaffa ett jobb, ett riktigt jobb.
Ja.
Vilka otroliga scener. Då han försöker lära sig köra truck eller någonting. Ditt tips är att ge republiken en chans och realityn mera liv.
Och så kan Kim Kardashian pensionera sig.
Ja,
eller satsa helhjärtat på juridiken då.
Vi är framme vid sista steget av den här feedbacken av 2025. Och det är att man kan då, gruppen som feedbackar presentatören kan skriva personliga brev som händer får ta med sig och läsa i lugn och ro. Det är inte sånt man säger öppet i gruppen, utan någonting som, om det är någonting som man har känt att det här är för dark eller deep eller någonting som inte man vill dela offentligt. Men nu kan vi dela det offentligt ifall det är så. Har ni en hälsning till år 2025 innan vi lämnar det the fuck bakom oss? Jag kan börja. 2025, du var långt och utvecklande och utmanande och jag vill aldrig se dig igen.
2025, jag har ingenting att säga åt dig. 2025, tack och hej.
Damn.
Om det här skulle vara en anonym post-it-vägg och jag ville bara liksom trolla, så jag skulle skriva Free Luigi.
Oh my god, det var också i år.
Luigi var i år. Herregud, vilket år. Free Luigi är jättebra hälsning till 2025. Så, nu har vi tagit oss igenom de här Das Arts-stegen och feedbacka året 2025. Jag känner att vi har fått lite mera copy. Eller jag hade inte så här bra copy som innan vi började feedbacka i alla fall.
Nej, jag känner mig också lite mer artsy nu när jag har gjort det här Das Arts en gång.
Intressant.
Och jag hoppas att 2025 känner sig naken.
Ja, och kärskådad. Det tror jag också att de här koncepten gör. Att ska man bara få höra det där var dåligt eller det där var bra, så ska man kanske kunna hålla lite distans. Mm. Men det är helt och hållet avklädande, vilket jag tror, det får 2025 tåla, tycker jag. Där har du 2025. Dum, 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 dum. Då har vi blickat bakåt. 2025 finns i historieböckerna och det är väl dags att blicka framåt och vidare. Mm. Vi har 2026 i pipen. Som jag sa här tidigare, så har vi ju eminenta trendspanare inspelningen för tillfället. Petra, om jag kastar bollen till dig, vad kan vi liksom förvänta oss av 2026? Hur ser du på 2026?
Under 2025 så har vi ju sett hur vi kollektivt är så matta och så på ett sätt har blivit så avtrubbade av ett visst politiskt partis beteende och konstant rasism. Så jag tänker att 2026 blir ju då året som högerextremister i Finland måste bli liksom mer kreativa för att kunna chockera oss, för att kunna hålla någon slags intresse över media. Och då tänker jag att det som vi kommer att se i 2026 är ju helt enkelt mer kreativa sätt att förolämpa ännu större grupper av människor. Så jag tänker ju att för att den här trenden ska hålla upp, så då måste man ju liksom, man måste ju sikta högre än bara etniska grupper och börja liksom förolämpa till exempel hela åldersklasser. eller till exempel människor som har barn, eller människor som sitter i rullstol, eller människor som har det svårt att sluta röka. Jag tänker att det är ju liksom jättebra att vi förbereder oss för att samfinländarna helt enkelt ska bli mer kreativa i hur de kommer att hålla medieintresset. Och jag tycker det är jättespännande att se att vilken av de här folkgrupperna det är som kommer att få Anders Adlercreutz att säga någonting. Och ska det vara just då att samfinländarna kanske förolämpar Kyrkslätt eller Vöro eller Jakobstad eller liksom vilken finlandssvensk ort är det som samfinländarna ska attackera före det kommer någon slags reaktion från SFP. Och det är min trendspaning för nästa år, tänker jag.
Tror du att gränsen faktiskt kommer nås också inom årets lopp? Att där gick gränsen för Adlercreutz?
Nej. Jag tänker att det kommer att gå på så sätt att vi säger kanske en månad före riksdagsvalet, då kommer Anders Adlercreutz att säga någonting, att nu har vi fått nog. Och sen kan de framstå som stora hjältar som har tagit ansvar för regeringen. Men det är ju absolut det som kommer att hända, för att vi har ju sett liksom att det inte finns några konsekvenser för samfinländarnas absolut våldsamma beteende mot det finska folket. Men det som kommer att hända ju då är att det blir en slags manufakturerad regeringskris just en månad före riksdagsvalet, och så får vi se hur de försöker att skylla på varandra när de alla sitter i samma båt. Men jag tänker liksom att det är ju bra att vi här på sällskapet också ger dem lite idéer på vem samfinländarna skulle kunna förolämpa. Och vi kan också ge Anders lite råd på hur han sen kan reagera sist och slutligen.
Vem kränka 2026?
Men jag tänker alltså det är ju inte heller som, det behöver ju inte gå långt tillbaka i historien samfinländarna ens för att hitta ett hat mot till exempel då finlandssvenska. För det är ju,
liksom,
traditionellt så är vi ju också förstås. Men det har väl också, var det inte i år de sa liksom att nej, men vi har nya fiender, att finlandssvenskar är inte ett problem längre eller något sånt?
Ja, men där tänker jag också liksom att nu har vi sett, till exempel nu förra veckan så hade samfinländerna ett riktigt bingovecka där de liksom tog shots left and right, först mot samer och sen mot asiater och sen mot samer igen och sen mot asiater igen. Så det är liksom, nu har vi spelat pingpong med oss två minoriteter. Mm. 2026 kommer ju att vara då året som vi ser en slags motreaktion till just AI och all liksom artificiell kultur. Och vi kommer att se kanske en mer trend att vi återvänder till våra rötter. Och där tänker jag att samfinländarna också kan återvända till sina rötter och börja hata finlandssvenskar igen. Mm. Och det kan då kanske vara då det som får Anders att reagera.
Ja, jo, men det skulle kunna vara ganska intressant om det händer. Det är ju också samfinländernas typ den enda orsaken till varför inte samfinländarna är så stora där jag bor, är ju för att de någon gång inte tyckte om finlandssvenskar. Men annars så sitter det ju nog liksom folk i kommunalfullmäktige under annan partiflagg som säkert, ja.
Har sannfinländska tendenser.
Precis.
Ja. Men pratar svenska.
Men jag tycker också att det var svårt när man har liksom när man har gett sig på gruppen asiater, då har man ju liksom en ganska stor del av mänskligheten. Alltså det är ganska svårt att hitta en större grupp, en bredare grupp att ge sig på. Alltså att liksom, då man börjar vara ganska ensam kvar. Liksom att jag menar, det är ju som asiater är ju, om vi börjar, det är ju allt från japaner till iranier till
alla alltså, kineser. Ryss,
till, ja, alltså det är ganska många.
Den enda större gruppen som finns är kvinnor.
Jo, men de hatar det ju redan.
Ja. Så de slår med stora släckan.
Hur ska det göra sig tydligare med sitt kvinnohat? För jag tycker att det känns rätt.
Och kvinnor kommer ju inte att fungera, för att Anders är ju inte själv kvinna.
Nej, sant.
Nej, det retar inte honom alls.
Det måste vara arkitekter eller något.
Jag är ingen expert, men jag tror att det finns flera asiater än vad det finns arkitekter från Kyrkslätt.
Ja, förmodligen.
Arkitekter eller typ har de inte jättemycket barn, typ storfamiljspappor eller något sånt.
Ja. Då är vi ju dina kretsar.
Då drar ju nog Lars mot till sig. I och för sig, de har ju inga sannfinländare heller.
Nej, de ryms inte för alla kristdemokrater. Precis. fast vi kanske raljerar lite, men ju mer jag tänker på det tror jag att det här är jättesannolikt, alltså, som en spåkula liksom. Ellen, vad har du för tankar kring 2026?
Ja, men intressant det här som Petra sa med liksom att någon slags kollision är på gång, att det liksom, ja. Jag har några trender som jag tänkte jag skulle testa på er, så får ni säga liksom om ni kommer att hoppa på den här trenden eller inte, eller om ni tror på den här trenden.
Jättebra.
Eller inte. Och här liksom, det är kanske mer så här mode och populärkultur. Men jag tänkte börja med att ni har kanske hört att då, jag vet inte om man säger det, Pantone. Det här färgbolaget, det utser alltid ett årets färg för nästa år.
Just det.
Årets färg för 2026 är någonting som de kallar för Cloud Dancer. Som jag kallar för typ printpappersvitt. Nej. Alltså hej vitt. Eller liksom inte färg, utan och det här menade, de har ju förstås någon lång sån, ja men det här låter alla andra färger lysa, bla 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 bla. Men det här,
alltså
de har fått jättemycket kritik för det. Alltså de senaste åren så har folk mer och mer börjat vara så, de väntar lite, vem är ni och varför utser ni en årets färg?
Ja.
För att de senaste åren så har det varit ganska så det, men det här känns inte som att det är riktigt i linje med någonting.
Nej.
Att det inte är en trendspaning vi tror på. Och jag tror verkligen inte på vitt.
Nej.
Ursäkta, Cloud Dancer som årets färg.
Fuck,
och de som har kritiserat minst har typ sagt att det här är liksom en oskarp spaning.
Yeah.
Och de som har kritiserat mest menar att det är liksom en helt tondövt att i dagens samhälle med det liksom se rasmotsättningar som liksom också är på jätteväxande i USA, för det här är ju ett amerikanskt företag, att då utse vitt som årets färg, att det är lite som den här jeansreklamen med liksom, vad heter det?
Sydney Sweeney.
Ja, att det liksom, man kan kanske inte riktigt direkt liksom call racism, eller kan man, jag vet inte, men det är någonting som är lite sådär, det här har en märklig bismak.
Jo.
Just nu.
Smakar illa i munnen där.
Så jag tänkte lansera en konkurrent till ett Cloud Dancer.
Okej.
Okay. Jag kallar den färgen, det här är bara riktigt dåligt. Men jag kallar färgen för Stormtrooper, så är vi lite i samma. Cloud Dancer Stormtrooper.
Den vitaste vit.
Men det är inte vitt, utan den är inte så mycket en färg som en känsla. För att jag tror att explosion. Hehe. För att Cloud, jag tror att Pantone har tänkt sig, vi är i någon slags, för att just nu känns det som att vi är ett lugn före stormen.
Ja.
Men här är en jättedålig trendspaning då att säga att lugnet är trenden. När det är stormen som kommer att vara trendiga. För det trendiga är det som kommer näst. Och jag tror ganska mycket på, jag går ju liksom in på det här som du pratar om. Jag tror ganska mycket på både aktion och agerande och explosion. Mm. På gott och ont, både i politiken. Men också kanske liksom i färgvärlden. Man kanske vill ha lite rött, orange. Vad tror ni på det här?
Ja.
Oj, det var så otroligt poetiskt att säga det där.
Ja.
Jag är så imponerad. Lugnet är inte trenden.
Utan stormen.
Och jag tror för att det är ju lite av ett dödläge på sätt och vis. Eller det känns som, hela världen känns som den här Spider-Man-mimen. När alla står liksom och säger...
Ja.
Alla är Spider-Man.
Ja. Så jag tänker att det kanske smäller nästa år. Och jag säger att jag vill att det ska smälla. Men jag tänker också att det kanske... Ja, det kommer ju inte att vara roligt. Och jag menar inte att nu kommer... Alltså, nu låter jag som Nostradamus. Som det, liksom.
Kom med att den kommer.
Ja, nej, men jag tror någonting kommer till hända, och vi har ju som sagt ett riksdagsval på kommande, så jag tror det kommer att bli ganska... Jag ser på sätt och vis lite fram emot liksom att se vad som händer, även om jag tror att det kommer att drabba på olika sätt.
Mm.
Men det var nog det. Okay, ja, det var men här det. Kommer lite som trender, så det är rent modemässigt.
Okay.
Popkonst. Jag tror att popcornsen kommer att börja kännas fräsch igen, för att när det har varit så jättesyr romantiskt och gotiskt i massor av år och jättemycket så flätade korgar och torkade blommor. Nej, nu vill vi ha plast, vi vill ha krom, vi vill ha lack och prickigt och klatschigt.
Saturerade färger.
Ja.
Köper jag känner som att hela mitt kompisgäng blev kollektivt call-outa.
Man har gått på, vad heter den då? Gothic Modern, Modern Gothic.
Ja, precis.
Och... Jag har så många Gothic Modern kompisar.
Jo, men jag är ju också, alltså, hashtag je suis, men jag tror att popkonsten är det nästa.
Oh shit, jag klär så illa i de här.
Jo, men man behöver ju inte klä sig så. Man, kan ju bara...
man behöver inte.
Nej.
Lite hårdare färger på väggen. Ja. Och det ska vara en motreaktion på den här Gothic Modern. Vi har sett Dödens trädgård mycket nu.
Här finns ju också ett inbyggt framtidstro i popkonsten. Mm. Jag har varit så otroligt nostalgiska så länge. Så jag är inte jätteförtjust i popkonst själv. Men jag kan liksom på något sätt skoja vara roligt med en glad och poppig och bara säga hej.
Ja, popkonst har liksom rörlighet och motion. Ja. Och liksom, ja.
Och vad är liksom en labubu om inte egentligen? Alltså börjar vi inte redan vara där?
Se där, ja.
Nåja, ni behöver inte bestämma nu, men jag bara förvarnar.
Och kanske Heralded, vad heter det? Kanske Barbie-filmerna varnar för dig. Och Brat Summer kanske blåste i den.
Roligt att du sa Brat Summer, för här kommer jag jätteute nästa år.
Jo, det tror jag.
För att istället kommer vi, det här kommer vara trendigt, en jassig, ledsen tjej.
Fuck.
Typ Norah Jones. Musik. Oh. Alltså ett album med sig 10-12 lågmälda framviskade låtar som kommer att spelas på varje café.
Ja, jag vet exakt vilken artist det kommer att vara också nu när du säger. Det kommer att vara Ray som har just släppt ut den där Where the Hell Is My Husband-låten.
Ja.
Perfekt.
Hon kommer att släppa ut någon sån här supersensuell, jatsig någonting.
Och jag tror också att har varit så otroligt mycket liksom med Sara Larsson, så i Midnight Sun, har varit Brad Summer, har varit Swifties, har varit de här jättestora personligheterna, de här jättestora uttrycken, också jättebra musik på vissa håll.
Mm.
Men jag tror att vi kommer, här länge sedan, här brukar komma liksom var tionde år en sån här Eva Cassidy, Norah Jones, någon liten sån här, någon som sitter och viskar i en studio och som inte har egentligen så mycket. De har säkert personlighet, men på något, alltså så det, så jag tror att vi kommer att ha musikmässigt.
Vad heter den, hur uttalar man den här isländska sångaren Laufey?
Jag hör prata som den här människan hela tiden, och jag har aldrig hört en låt.
Hon är alltså, hon spelas på radio och så vidare, men är liksom helt fully in i, hon är en jazzsångare, sångerska. Hon kan vara förtruppen, tror jag. Och sen kanske vi får såna Zoe de Chanel-iga imitatörer och så vidare.
Och jag nästan önskar att Lily Allen skulle ha väntat tills våren. Så nu lever vi ju i West End Girl-vintern. West End Girl-summer skulle ha varit.
Jo, men hon är ju verkligen, jag hade inte ens tänkt på, men hey, you, a sign of the times, att jag har rätt i det här.
Ja, det har du.
Ja, det är home run efter home run här faktiskt.
Ja. Roligt att du sa Zoe de Chanel för pannlugg.
ja.
Och inte bara pannlugg, men en frisyr överhuvudtaget. Vet ni hur länge allihop bara haft sig Secret Life of Mormon Wives hår?
Ja.
Är bara mittbena, är bara ofärgat, är bara lite sig Dyson-lockat. Nej. 2026, nu återvänder det här liksom med sig röda och svarta slingor. Kanske lite sig asymmetrisk klippning. Topkam, hockeyfrillor. Jag tror jättemycket på liksom de här lite onaturliga färger i håret och mycket olika slingor och liksom frisyren och pannluggen då.
Popkonstens intro där också i på gässan.
Exakt.
Då när jag var typ 8 år gammal ville jag ha en irokes och mamma sa okej. Men sen när jag insåg att det betyder faktiskt att man ska då raka av hår. Jag trodde att man bara slickade upp sådär. Så sen ångrar jag mig och sen hade jag aldrig en irokes. Men kanske då 2026 blir mitt år.
Du ska våga.
Jag ska våga göra det.
Jag tror inte att du kommer att vara ensam. Jag tror att the fashion girl is with you.
Mm.
Jag undrar hur irokes skulle se ut med samekofta.
Mm. Alltså jag spontant känns det som att det inte är en så dum kombo, men
coolt är första ordet som dyker upp i mitt huvud, men
oj nej, nu måste jag göra det.
Jag ger dig idéer här nu. Annars på modetemat så tror jag mycket på det militära, och jag kanske hör ihop med världsläget, men inte så mycket att men liksom jag tror på bälten i midja, jag tror på liksom skarpa axlar, lite så det 80-tals vibe. Kanske också en hatt lite så det är käckt på sned. Och så tror jag också på, och det här håller faktiskt Pinterest, gör ju alltid en sån trendspaning baserad på vad folk söker efter. Och det här håller Pinterest med mig, och jag vill också säga att jag har gjort den här spaningen förr jag såg på Pinterest trendspaning, för att jag skulle vara så liksom ren i sinnet som möjligt, men sen läste jag Pinterest och det håller med mig. Jag tror på kärleksbrev, långdistans och längtan. Och det känns också lite så det vakt militärt.
Ja, jag liksom skriver
ett brev åt någon som ligger i en 20-grad.
Hej från fronten.
Precis. Och så tror jag också på scouting och fågelskådning som hobby.
Oj.
Som också känns lite så det, jag tror scouting verkligen är på upp.
På tal om att hitta en community åt sig också.
Ja.
Fågelskådning ska vara soloversionen av scoutingen, att man hittar en grupp att tälta med.
Så här tror jag tror mycket på här, så alltså liksom de här frisyrerna är ju också lite 80-tal. Jag tror jag ganska mycket 80-tal i mode nästa år.
Okay.
Och den sista trenden som jag spår i min kula här, så här har jag valt att kalla den nedsuttna soffan. För att jag inte riktigt vet hur jag ska förklara det annars. Men jag tror att jag har lite med din kompost att göra, Petra. Mm. Alla kan ju som köpa nya saker nu för tiden. Alltså alla, well, nästan alla. Mm. Alltså att köpa någonting nytt är inte någon status längre. Det har varit här länge. Men nu som kräver någonting är ju oftast det som folk vill ha. Det som är lite svårt att få. Och att få någonting med en patina. Att få någonting slitet. Att få någonting. Jag tror att vi kommer att liksom, att ha en riktigt nedsutten soffa som man älskar kommer att vara jättehög status.
Ja.
Ja, en slags medelklass legacy.
Ja, att ha liksom en handkräm i väskan som är nästan slut för man har använt upp hela tuben. För det är inte en av 24 tuben man har fått i en kalender. Det är också jättestatus.
Kika på mitt telefonskal som är slitet med hälsan. En sån grej.
Exakt, det, jättetrendigt.
Det är lite kantstött, det har tappat färg. Ja. Såna, det är inte ett nytt skal. Det är någonting. Och det är en äldre modells iPhone. Jag har haft den här länge. Jag har slitit den med hälsan.
Där tänker jag också att det här med att monarkin ska bli reality show på riktigt. Också för att Kim Kardashians helt så här vita, släta, nya möblemang. Liksom, ingen vill ha det längre. Vi vill ju ha det här. Ja, men det här stammar från, jag vet inte, drottning Victorias tid. Alltså, jag tror att det var förra året redan så den här podden, En varg söker sin podd, trendspanna om fula kök, att fula kök kommer att vara hög status. Och jag vill dra ännu längre liksom, att den nedsotna soffan.
Ja.
Att liksom att ha slitit ut någonting och att ha använt någonting och arbeta ihop, alltså som använt upp någonting. Det kommer att bli jätte, det är liksom det som är hög status och trendigt nästa år.
Men tänker vi då att det gäller också liksom människor? Blir det trendigt att vara ihop med samma person i flera år? Slutar vi med polyamori eller ska vi få Paavo Väyrynen att ställa upp igen?
Ja, men jag tänker, har inte varit trendigt ganska länge att vara väldigt hetero och monogam och secret wife. Lives of Mormon
ja,
wives?
Men, yeah. Jo, det har det väl, men kanske mer på liksom ett sådant här konservativt sätt.
Ja.
Liksom att vi ser det i liksom konservativ kultur, att det är det som man borde göra.
Ja.
Men sen finns det liksom en annan slags liksom, liberal, vänster, center, grönt sätt att tänka på. Att det är inte liksom att man är ihop med någon, utan att man älskar någon i flera år.
Mm.
Ja, och också det här, jag tror det hänger också ihop med att våga liksom bjuda in friktionen i relationer och att inte, man kan inte slita ut eller slita in en AI-relation.
Nej.
Man måste ju liksom, så att allting hänger ihop. Och jag tycker också att handkräm, och så det funkar också jättebra med de här jassiga, ledsna tjejerna som sitter och smörjer.
Ja.
Alltså,
ja.
Som alltid, ser ni hur allting hänger ihop?
Ja, pannluggen och en sliten handkrämstub i en fjällreven väska.
En fjällreven väska som är riktig, så det är ni, alltså att den håller riktigt på och som går upp i den, linningen.
Ja, ja. Oh, herregud.
Eller sen den där metallburken med vaselin eller något sånt.
Precis, ja, exakt. Mm. Det här tror jag hårt på. Det här är ju en ganska sympatisk trend kan jag själv tycka, för att jag är jättetrött på saker.
Det där ger mig faktiskt lite tilltro till nästa år, att vi söker efter någonting mer långvarigt.
Ja.
En längtan till det finns liksom.
Sen är jag personligen väldigt förtjust i om frisyrer blir trendigt igen, för att, inte för att jag själv kan hoppa på det, för att jag har haft alla frisyrer man kan tänka sig genom, jag har gjort mitt jobb, så nu får jag ha den här knuten mitt behov och resten av livet. Men det skulle vara jätteroligt om jag skulle se en person under 25 som skulle ha liksom
en
slinga i någon annan färg.
Folk som inte har testat frisyrer måste testa frisyrer.
Ja, precis. En slags värnplikt ni måste klippa en asymmetrisk, åtminstone med tre olika färger.
Ja, och jag vill se den här figuren med en asymmetrisk frisyr i en 80-tals powersuit som är köpt från typ Fida.
Ja.
Och som har en metallburk med vaselin i handväskan.
Mm. Ja, och skriver brev åt sin långdistanspartner.
På väg till en jazzdecka.
Ja.
En långdistanspartner som inte har en smartphone.
Mm. Precis. Det blev nästan för trendigt
det där. Ja. Eftersom jag var så sen på bollen då byxbuntarna vidgades ut.
Mm.
Jag var 2 år sen på den bollen alltså. Så jag hade tajta jeans ganska länge. Och nu har jag sett ett och ett halvt år att, att den tajta byxan ska vara på väg tillbaka. Mm. Den kommer aldrig, jag ser den aldrig på stan. Jag får aldrig, grejen att jag har mina tajta byxor kvar där hemma. Mm. För jag vet att pendeln svänger så. Har du en snabb kommentar på det? När kommer skinny jeanen tillbaka?
Alltså jag tycker att den aldrig har försvunnit.
Är det sant?
Men vet du, du bor i Helsingfors, jag bor i Österbotten.
Yeah.
Så vi kanske lite. Men också för att skinny jeans är ju jättepraktiskt när man bor i ett land där det är slask 5 månader i året.
Jo.
Det är jättejobbigt att ha liksom breda, långa byxben. Och sen man våt upp till knäna liksom varje dag. Så jag tror att det är därför det hänger kvar lite. Men jag tänker att det är också lite fritt fram.
Kanske det är mer det. För jag fick utstå spott och spe där ett tag. Men...
Vet du vad? Du kan kombinera med en liten militär högstövel. Så är du jättetrendig. Oh.
Man tar bort bunten altogether. Ja.
En militär högstövel med patina.
Ja, det här är mina första boots.
Ja.
Men visserligen, alltså Golfströmmen kommer ju att sluta inom de nästa 10 åren. Så sen börjar vi ju frysa ordentligt. Sen behöver du de där bootsen.
Ja, precis.
Mm. Alltså jag säger inte att jag är glad att Golfströmmen kommer att sluta, men jag som är kroniskt svettig, alltså jag längtar ju efter en december med minusgrader.
En sval bris.
Alltså jag försöker bara se något positivt i det här.
Men det var jag tänkte honestly då när jag hörde att Golfströmmen kommer potentiellt att sluta och att det blir skitkallt, så tänkte jag bara, I wonder which people are going to survive that.
Ja.
Kanske
så jag kände mig lite sådär, samerna hade rätt igen.
Ja.
Yes.
Ja. Klätt sig enligt veda.
Ja.
Jag skulle gärna ha gett dig mer motstånd, men det här var bullseye hela vägen tycker jag.
Det här var helt otroligt.
Ja. Då har vi 2025 klappat och klart. Vi lämnade bakom oss. Och också faktiskt i de här trenderna kan vi skönja en lite någonting nytt.
Mm.
2026. Och det tror jag vi alla behöver. Om inte annat än färgklick.
Och nu vill jag inte riktigt skryta, eller det är precis det jag vill göra. Men jag har lite av en tradition att jag trendspanar i sällskapet. Och jag har faktiskt...
Du har bra track record, va?
Oroväckande, ofta rätt.
Ja.
Men det är för att jag är så ängslig. Att jag alltid ser vad jag rör där.
Du är högkänslig för det där.
Nej, jag är inte högkänslig. Jag är ängslig och nervös.
Okay.
Så att jag alltid är hyperfokuserad på vad andra gör så att inte jag ska få göra fel.
Ja. Det var vad vi kan säga med säkerhet, att någonting kommer hända 2026. Om inte annat så kommer kometen.
Mm.
Ja, oj.
På sätt eller annat så kan det vara en bra sak. Tusen tack och gott nytt år, Petra Laiti.
Gott nytt år.
Tusen tack och gott nytt år, Ellen Strömberg.
Gott nytt år.
Jag heter Joel Forsbacka och det här har varit Sällskapet. Gott nytt år.
Hej då.
Hej då.